CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Från DI Digital.
Det här är
Digitalpodden. Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för
förvaltarna. Har bränt sig på flera spelbolag.
Spotify byter kontor här i San Francisco.
Svensken Carl Pay tar sin smartphone OnePlus till USA.
Här på Wall Street har Spotify precis noterats.
Vilka är vinnare och vilka är förlorare i coronakrisen? Det är en fråga som vi fortsätter att ställa oss i Digitalpodden så här 7 veckor in i krisen.
7 veckor? Är det verkligen bara 7 veckor, Jonas?
För mig känns det kortare faktiskt, men börsen började ju falla kring den 20 februari ungefär, så att det är 7 veckor sedan.
Okej, om du säger det, Jonas. Men det är tufft för de flesta bolag när samhället stänger ner i USA och Europa. Men det finns de som går bra också, bland annat sista milen-buden och kanske speciellt Instabox som når en ny rekordvärdering.
Vi ska snacka om det. Vi ska snacka lite om en annan vinnare, live video shoppingbolaget Bamboozer, en av årets bästa aktier faktiskt. Sparekonomerna är lite skeptiska till den här börsrusningen. Några av dem varnar för en bubbla i det här bolaget. Vi ska snacka lite om techjättarna också med vår Silicon Valley-korre Miriam Olsson Jeffrey. De klarar sig ju relativt bra faktiskt i den här krisen. Kanske går de ut starkare än någonsin när allt det här är över.
Jag heter Henrik Ek och på den andra sidan den här telefonlinjen hör du Jonas Lejonhuvud. Vi är reporter på DI Digital och du som lyssnar gör det på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Ja, ska vi börja med de goda nyheterna, Jonas?
Det kan vi väl göra. Vi tar ju en extra titt här på budbolagen, eller last mile, eller leverantörerna som de också kallas. För de går ju faktiskt riktigt bra just nu. Du har ju skrivit om det här, Henrik.
Ja, precis. Vi skrev i förra veckan och nämnde också snabbt i förra veckans podcast att det går bra för Budbee, Airmeo och Instabox som liksom kommer stärkta ur den här krisen. Alla tre landade långt över sin prognos för mars. Vilket förstås har att göra med då att många suttit hemma och liksom klickat hem grejer och e-handlat istället för att uträtta sina ärenden på stan.
Ja, det kan man ju tänka sig. Det är lite tvärakast i e-handeln, vilket vi också har varit inne på lite olika artiklar. Men för ett av de här tre bolagen går det lite extra bra just nu, eller hur, Henrik?
Just så. För idag kunde vi på digital.di.se berättat att Instabox då, ett av de här tre bolagen, tar in mer pengar och ganska mycket också. Det rör sig om totalt 400 miljoner kronor och bolaget värderas i samband med det här då till totalt 1,1 miljarder. Det är inte dåligt och största investerare här är också namnkunniga Sven Hagströmers Creades som går in med 75 miljoner.
Mm. Instabox, de som använder det vet precis, de som inte använder det kanske kliar sig själva i huvudet. Vad ska vi beskriva lite kort, vad är Instabox?
Ja, men absolut. För den som inte vet då, så är Instabox ett sånt just last mile leveransbolag som kör ut sina paket från näthandel till skåp runt om i landet. Det är ju lite som en modernare, smidigare version av ombud eller så kallade service points.
Just det. Istället för att få hem det i brevlådan eller behöva hämta ut det hos ett ombud. Och att de tar in så här mycket pengar tyckte vi var intressant. Vi har ju en liten ny vignett i podden som vi kallar Mitt i krisen, där vi intervjuar entreprenörer lite kort om hur de påverkas av coronaepidemin. Och du, Henrik, du fick ju snacka lite med Instabox och vdn. Vad är han heter där? Alexis?
Priftis.
Just det. Berätta.
Ja, men exakt. Jo, men jag snackade med honom och jag frågade bland annat om det här uppsvinget då, som de har sett i mars har liksom skyndat på den här rundan. Man tänker ju att de kanske vill smida medan järnet är varmt. Och så här svarar han på det.
Vi har ju påbörjat arbetet långt tidigare. Så att egentligen så skulle jag väl säga att det inte har bidragit. Sen så är det klart att vi avslutade och signade och så där efter att coronautbrottet hade skett. Så att jag kan tänka mig att hade vi varit i en bransch där man hade fått stora utmaningar på den corona så hade det kanske inte slunkit igenom så enkelt. Nu var min upplevelse i alla fall under jag har sett att det inte påverkade. Så att vi fick lite extra frågor på slutet på folk som var såklart ville ställa en sista kontrollfråga och sådär. Men min upplevelse har varit att de som vi har förhandlat med har varit har stått bakom det de har sagt tidigare och så vidare. Så att de har inte backat eller tvekat eller någonting sånt.
Okej, det låter rimligt ändå, men ni pratar lite om summan också, eller hur? För 400 miljoner kronor, det är inte bara nytt riskkapital, eller hur?
Nej, precis. Faktum är att 250 miljoner av de här är ett lån. Och då kan man ju undra, varför tar man ett så stort lån? Och jo, det finns en ganska logisk förklaring, och han beskriver utmaningen ganska bra här. Hur det är att vara en startup men faktiskt har ganska stora utgifter i form av infrastruktur.
En normalt startup måste ju finansiera och utveckla löner och sen vad det kan vara för någonting. Det är en massa grejer, marknadsföring och vad det kan vara för någonting. Och det har ju vi också behövt göra. Men samtidigt så har vi har ju egentligen inte kunnat växa utan att ställa upp nya skåp. Så att vi, när vi satte igång vår pilot, hade vi 8 skåp med 23 luckor i varje. Och då kommer man ju ganska snabbt till en punkt där det inte får plats mer intäkter. Så att det går liksom inte att växa. Så att vi har ju alltid haft en utmaning i att vi måste investera i ett nätverk, i en infrastruktur egentligen. Och då hamnar man lite mellan, för att om du ser på ett skåp lite som en solariautomat, att du ställer upp den där och så börjar den tjäna lite pengar och sen till slut så har den betalat sig själv. Den typen av investeringar är inte en VC intresserad av. En VC vill ju ha något som är väldigt, väldigt skalbart på kort tid. De vill ha någon app som du kan liksom rulla ut i hela världen. Så VCs är lite, de är inte så jätteintresserade av den typen av investeringar. Men, och de som är intresserade av sådana investeringar, de är ju inte intresserade av massa venture-risk. Så att vi har hamnat lite emellan. Så att den här rundan är ett jättestort framsteg för oss. För vi har lyckats separera de här olika delarna då. Så att lånedelen, den har bara att göra med skåpsutrullning. Så lånedelen, den kommer vi uteslutande använda för att producera fler skåp och ställa upp dem i hela Sverige och även utanför det. Så den här equity-delen som vi också tar in, den är till för liksom vanliga startup-saker, så att säga. Saker som är högre risk. Och det som är väldigt kul med det här för oss är ju att vi har hela tiden varit tvungna att finansiera skåpen med equity också. Och det har ju lett mycket mer utspädning än vad vi hade haft annars. Och för mig som grundare är det ju förstås roligt att få behålla så stor del av bolaget som möjligt.
Ja, okej. Okay. Så det här är ett helt vanligt lån. Inte en sån här konvertibellån som kan omvandlas till aktier som man ser ganska ofta i såna här sammanhang. Men jag förstår, det kanske är värt för Instabox att betala lite ränta på ett lån istället för att sälja en del av sitt livsverk nu när det faktiskt går så bra och man vill liksom utveckla i snabb takt.
Ja, absolut. Det är lätt att sympatisera med det faktiskt. De här nya investeringarna då gör ju att Instabox värderas till 1,1 miljarder kronor. Och för ganska precis ett år sedan så skrev vi på D-Digital om Budbee, som då precis hade tagit in pengar från H&M och Kinnevik. I den rundan värderades Budbee då till 866 miljoner. En intressant fråga här är ju nu om de skulle värderas över miljarden idag, eller om Instabox rent av är den högst värderade last mile-bolaget.
Spännande. Vad tror Alexis själv om det här då?
Ja, men vi lyssnar.
Ja, jag skulle tro att vi är störst faktiskt nu, i alla fall i antal paket. Sen tror jag Budbee är större i omsättning. Men ja, det är vår upplevelse också att vi har verkligen brutit igenom någon sorts barriär. Så att vi hade rekord införsäljning, alltså nya e-handlare i Q4, och nu höll vi på att slå det i Q1. Och normalt sett ska man inte kunna slå det i Q1. Men, så att, ja, det är så man kan säga. Sen om man jämför oss så är vi lite olika. Budbee och Airme har egentligen samma modell. Vi har gjort lite annorlunda, så att vi satsar på att göra en frakttjänst som är kostnadseffektiv och som man kan säga, de optimerar ju för att du ska slippa gå ut och hämta något, att du får det liksom till ett hem. Vi optimerar för flexibilitet i tid, så vi säger att du ska inte bara bry dig om ett paket, utan du kan ta det när du känner för det. Du behöver inte vara hemma vid en viss tid, du behöver inte undra vad som har hänt. Det ska liksom vara okrångligt, så att vi är lite ensamma i den positionen, men så att på sätt och vis kan man säga att vi är konkurrenter. Jag skulle säga snarare att vi är rivaler, alltså att vi är ju startups i samma sektor. Men en konsument som säger att du hämtar från förskola klockan 15 och är hemma hela kvällen, Eller säg att du beställer en diskmaskin. Då ska jag ska inte vara sur på det om du väljer hemleverans. Jag tycker att det är ett fullständigt rimligt val. Så att det är snarare så att vi attackerar lite olika segment av marknaden, om man säger så. Men sen är det klart att i viss mån så är vi konkurrenter också.
Jag vet inte hur stor del av landet det handlar om riktigt, men det kanske inte är så ofta ännu som e-handelskunder verkligen står i valet och kvalet mellan Budbee och Instabox, eller?
Nej, båda är ju än så länge mest storstadsfenomen. De har flest leveranser och flest skåp i Stockholm och i viss del Göteborg. Men nu kommer vi lite grann in på målsättningen här, för de nya pengarna ska ju hjälpa Instabox att expandera då ut i landet. En del i det här som Alexis pratar om är att 20% av deras skåp redan idag finns i flerfamiljshus, lite som vanliga postfack. Och det hade ju varit otroligt ambitiöst om det hade varit målet att liksom ställa ut i alla liksom bostadsrättsföreningar, alla flerfamiljshus. Men riktigt så långt vill de inte gå. Däremot så pratar de om att de vill växa rejält ut i landet. Och jag tycker ändå att det framkommer här i intervjun att han har sikte på en konkurrent som han liksom vill komma i kapp.
Okej, är det Postnord då? Jätten på marknaden?
Du får höra själv här.
Utgångspunkten när vi startade det här, det var att du skulle i princip snava över minst ett skåp på väg till jobbet. Att du skulle liksom mer eller mindre gå rakt in i det. Då hade vi ställt ut det rätt. Och det har inte visat sig vara nödvändigt. Utan vi märker att även om det är en galleria som ligger en bit ifrån de normala flödena och man kanske besöker den en gång i veckan, så folk tar sig dit. De är sugna på en tusen paket. Och vi upplever att om du säger när paketet kommer och var det kommer hamna och du har möjlighet att påverka dig själv, då hämtar folk ut det direkt också. Så att nästan alla hämtar ut paketen samma dag, oavsett vilket läge det är. Sen har vi mycket lägre konverteringsgrad såklart. Och ta en stad som Örebro, där vi har ett par skåp i centrum. Det är klart att om du bor i en av orterna 10 minuter från centrum med bil, då är det klart att det är mycket lägre chans att du... Så vi har inte den täckningen som vi har i Stockholm i så många andra städer. Så att vi tror ju att... Ja, vad är det? Postnord har väl 2000 ombud eller något sånt i Sverige. Vi har idag kanske 400... Ja, vi har ju 442 skåp har vi. Och vi tror att vi ska upp i 2-3000 skåp. För att det ska vara riktigt bra täckning. Då tror vi å andra sidan att vi har bättre än alla andra. Och det är det som de här pengarna kommer tillåta egentligen. Så att vi kommer komma hela vägen. Vi kommer kunna täcka hela Sverige med skåp med den här finansieringsrundan.
Täcka hela Sverige med skåp alltså?
Ja, eller hur? Det är ganska kaxigt.
Ja, men du, en sak som jag tänkte på. Creades är ju också delägare i Airme, eller hur? Vad är tanken där? Ser de synergier mellan de här bolagen?
Ja, men absolut. Det gör de faktiskt. Även om Alexis också poängterar att de har gemensam ägare även med Budbee. Så när vi kanske pratar om det här budkriget mellan de här tre aktörerna, så det är någonting han vill distanseras lite grann ifrån.
Vi samarbetar ju med både Budbee och Airme i massa sammanhang. Så att jag är i alla fall för min egen del är inte så konkurrensinriktad, utan jag är mer inriktad på att skapa värde. Så att om du ser... Den här krigsliknelsen känner jag inte riktigt igen mig, utan det är mer typ att vi bygger ett hus och så har vi en granne som också bygger ett hus. Och det är klart man kan bli avundsjuk om grannens hus är finare, så kan man vara lite extra kaxig om ens eget hus är finare. Men vi försöker inte förstöra deras hus. Sen så kan man, alla kan ju uppleva det på olika sätt, och det kan ju vara så att det blir en mer konkurrensinriktad situation i framtiden. Men vi reste frågan, både vi och Creades tyckte väl att det var värt att diskutera det, men ingen av oss kände att det var något som diskvalificerade möjligheten.
Och det är alltså Airme han pratar om där på slutet. Han nämner inte bolaget vid namn, men det är Airme.
Mm. Intressant att det satsas så här mycket pengar på de här bolagen just nu är ju verkligen ett tecken i tiden på något vis. Att snabba och smidiga leveranser är något folk efterfrågar för sin e-handel och allt lite grann skyndas på kanske kan man tänka sig på grund av coronakrisen just nu.
Ja men verkligen. En bra leverans menar ju många är det som gör om en kund återvänder till nätbutik eller inte. Så det är superviktigt för e-handlarna idag. Det är alla verkligen överens om. Man skulle kunna summera hela det här då, min intervju med Alexis Priftis, att det går väldigt bra just nu, kort och gott. Men det framkommer faktiskt på min sista fråga att inte ens de är helt oskadda i den här coronakrisen. För jag frågade nämligen vad de ska göra med pengarna idag, nu när de liksom precis har kommit in på kontot. Och då svarar han så här.
Ja, det var en bra fråga. Så här kan man väl säga, den här coronasituationen har ju skapat lite produktionsproblem i vår skåpsproduktion. Så att just nu så sitter vi med jättefulla skåp och förseningar i produktionen. Så att det kommer att vara läget. Vi kommer att försöka köpa in så mycket skåp vi bara kan. Och sen kommer vi har redan börjat rekrytera massa folk som ska sälja in de här skåpen och installera de här skåpen. Så att fokus nu är att investera de här pengarna. Och det innebär att täcka Sverige med skåp. Sen fokus nummer två, det låter lite generiskt men det är inte svårare än så. Det är att vi behöver förklara för varenda e-handlare i Sverige vad vårt värde är. Vi vill kunna vara valbara av all. Vi är varje köptillfälle. Så att oavsett var du bor någonstans och var du handlar så vill vi vara valbara. Och vi märker ju att väldigt många väljer oss när vi är valbara. Så att det är ju de två grejerna. Det låter ju enkelt men det är det som vi fokuserar på.
Ja, Jonas, du har ju skrivit om Bambooser den senaste veckan och när vi spelar in det här då, onsdag den 8 april på förmiddagen, så har deras aktie stigit med 366% sen årsskiftet. Det är ju inte illa, framförallt inte med tanke på att den här aktien var liksom utbombad på börsen så sent som liksom förra året. Men som du har skrivit då lite grann, så bytte man affärsidé i höstas, började köra live video shopping. Och det har liksom aktien då lyft på. Och lite bakom live-videoshopping kan man ju nämna då också att det har ju liksom först tagit fart i Kina de senaste åren. Nätbutiker liksom ställer upp interaktiva livesändningar och folk tittar och ställer frågor och köper varorna liksom som visas i rutan. Och i coronakrisen lyfter det här då ännu mer förstås. Liksom för Bambooser. Är det en korrekt summering?
Ja, precis. De blir ju en slags vinnare på den här krisen eftersom den här live-videoshopping-trenden lyfter nu. Bambooser har i samband med den här uppgången ett börsvärde på 688 miljoner kronor. Ingen hisnande summa, men extremt högt för ett bolag som omsatte 3 miljoner kronor i fjol och hade en förlust på närmare 20 miljoner kronor. Till Bambusers fördel kan nämnas att det finns delägare som tycker att det här bolaget är värt någonting och tror på framtiden. Man håller på att ta in drygt 100 miljoner kronor i kapital just nu. Och teckningskursen är 2,5 kronor, vilket kan jämföras då med dagskursen på drygt 6 kronor. Så småspararna som köper in sig i Bambooser tror ju ännu mer på det här bolaget än de här investerarna som backar upp det. Och den här omsvängningen som de har gjort då, Bambooser är ju en veteran i det här live-videosektorn, men de har aldrig riktigt hittat affärsmodellen som funkar för dem, och nu går de in och satsar stenhårt då på live-videoshopping. Det är nog en ganska klok omsvängning. Det verkar som att de är framgångsrika mer än hittills. Men den stora frågan då är om den här enorma kursuppgången är motiverad. Det är ett svårvärderat bolag liksom, på väg precis i början på en ny resa.
Ja, just det. Man kan väl ändå tänka sig att intäkterna sannolikt ökar under 2020. Även om det kanske är högst oklart hur mycket.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Men vi har ju då fått rapporterat att bara de senaste veckorna så har bolaget aviserat nya avtal med kunder som Intersport, Kjell & Company, Apotea, Hemnet, e-handelsplattformen Centra och den här danska kosmetikkedjan Matas och den danska barnkedjan Babysam. Det är intressant också med Hemnet då. Det känns ju verkligen i tiden som använder då deras teknik för lägenhetsvisningar och spekulanter kan ställa frågor genom en chattfunktion och sådär. Men de flesta kunder tar ju hjälp av Bambooser för att erbjuda shopping via live-video i sina nätbutiker. Kritiken från marknaden har ju varit tveklös här, och det är att det är svårt att värdera de här avtalen. Och Bambuser vill inte heller berätta hur mycket de är värda. Och de sparekonomer som du har pratat med, Jonas, talar ju om att det här är en möjlig spekulationsbubbla.
Ja, precis. Jag har ju snackat med Joakim Bornold på Söderberg Partners och Frida Bratt på Nordnet, och de liksom får lite så här dotcom-vibbar när de tittar på det här. Men vem vet? Avtalen som Bambuser då har tecknat, det är många. De har gått ut med många pressmeddelanden där det inte står så mycket kronor i ören, va? Och det är avtal som löper över 12 månader. De ger en fast licensintäkt varje månad samt ytterligare intäkter baserat på intresset från kunderna. Men Bambuser har ju liksom inte velat gå ut med några summor i de flesta fall, utan bara kommunicerat de här avtalen. Liksom.
Just det. Men i måndags gjorde man ändå det, eller?
Ja, i måndags bröt man då lite med den här traditionen som får liksom sparekonomer och himla med ögonen när man går ut med mycket pressmeddelanden som inte innehåller några summor. Liksom. Men nu, i måndags så gick man ut med att man har tecknat ett avtal med ett amerikanskt skönhetsföretag som verkar stort, alltså bolaget. Avtalet är värt 2,1 miljoner kronor, skriver man. Det är en ganska liten summa, men ändå inte med tanke på Bambusers otroligt magra omsättning i fjol, och med tanke på att vi inte har fått några siffror tidigare. VD Miriam Garimani beskriver kundtrycket som enormt. Varje vecka kontaktas hon av dussintals kunder från hela världen, säger hon. Så att det är liksom, det verkar verkligen som att så där bolaget får ett lyft nu i de här tiderna. Hur mycket det är värt, det får framtiden utvisa. Det blir liksom spännande att följa. Just nu så är det många småsparare där ute som jagar aktier, jagar bolag som vinner på coronakrisen. Bambuser har hamnat i småspararnas blickfång. Men om man tror på det här bolaget och vill köpa aktier, så tror jag man ska klart för sig att det än så länge är ett förhoppningsbolag. Det är väldigt oklart hur mycket de här liksom första avtalen kommer att leda till. Alla vill ju testa det här nu när det är liksom coronakris och folk sitter hemma och rör sig inte på stan. Hur det går, det är väldigt oklart. Kanske är det värt ännu mycket mer. Kanske blir det en soufflé av Bambusers aktie. Vi får se. Coronakrisen slår väldigt olika mot bolag i tech-sektorn, som vi har varit inne på tidigare i podden. Generellt klarar sig många tech-jättar ganska bra. Vissa gynnas ju till och med av att världen sitter i karantän. Men för mellanstora bolag och startups är ju läget generellt jättetufft. Och ingenstans syns det tydligare än i Silicon Valley, där vi har vår korrespondent Miriam Olsson Jeffrey. God kväll, Miriam.
God morgon, Jonas.
Hur är läget där borta i San Francisco?
Jo, men vi har det förhållandevis bra här. Familjen är frisk, och nu har de ju då förlängt nedstängningen här borta med en månad till den 3 maj. Och det innebär alltså att Bay Area, där Silicon Valley ligger, är under det man kallar shelter in place. Det har vi pratat om innan här i podden. Och det innebär att allt då som inte tillhör nödvändig affärsverksamhet helt enkelt är stängt. Och alla uppmanas att hålla sig hemma så mycket som möjligt. Så vi är hemma här helt enkelt. Vi får gå ut i området som jag och Julia pratade om i podden senast. Men vi får inte stämma träff med någon, och vi ska hålla avstånd och så vidare. Och så nu, idag fick vi veta att skolan är stängd hela terminen. Vilket vår dotter är ledsen över såklart. Och att all undervisning då sker på distans fram till sommaren.
Hårda bud alltså i San Francisco och stora delar av USA väl, fast det är väl guvernörerna som bestämmer över det här rätt mycket. Det är lite olika i olika delstater, va?
Det stämmer, och det är väl så ändå att i princip hela USA lyder under den här orden om att stanna hemma så mycket som möjligt. Sen skiljer det sig väl i vad som är nedstängt och inte, och här i Kalifornien har man ju lyckats då platta ut kurvan en del jämfört med till exempel i New York. De stängde ner senare där. Men frågan är väl nu då hur man ska gå vidare här framåt.
Hur påverkas bolagen av den här situationen?
Ja, jag gjorde ju ett nedslag här bland svenska bolag i Silicon Valley som kom ut på vår sajt förra helgen. Och några av de svenska bolagen här har techjättar som kunder, som IT-säkerhetsbolaget Yubico som gör den här säkerhetsnyckeln, och konsultbolaget Sigma Connectivity. Och det går bra för dem. Deras team jobbar hemma förutom några på Yubico, för de anses då vara nödvändiga affärsverksamheter, för de håller på med säkerhetslösningar. Men de här bolagen verkar tåga på. Sen finns det ju såklart överlag en del osäkerhet framåt, både för intäkter och finansiering för alla bolag här.
Mm. Så det är svårt att kanske få siffror, eller vad finns det för underlag om man ställer frågan hur går det för startups generellt sett i Silicon Valley just nu?
Ja, varje dag nu kommer det rapporter om uppsägningar i olika startupbolag, och i en del fall handlar det om halva personalstyrkan som ryker. Mm. I förra veckan så skrev jag om att nästan 4000 startupjobb hade försvunnit hittills, och nu kan man ju tänka sig då att den siffran är högre, och en del av dem var då i Silicon Valley. Det var för hela USA, så det var även Portland och Austin med flera städer. Och det finns också en osäkerhet kring om startupbolagen kan få del av det här statliga finansiella stödet som nu finns, det här paketet som finns i USA. Och det börjar också sina, men man kanske ska utöka det med pengar.
Mm. Liknande situation i Sverige, osäkerhet kring de här krispaketen och tufft för många startupbolag, även om det är väldigt svårt att få en överblick. En datapunkt bland många fick jag när jag intervjuade Jens Nylander. Han är ju grundare och vd på flytmanagementbolaget Automile, mellanstor startupbolag som startades, han byggde upp det där i Silicon Valley, och nu finns det 4 länder och han har flyttat hem till Sverige. Han reagerar genom att säga upp 8 av 62 medarbetare än så länge. Han halverar marknadsföringsbudgeten, och han sa något intressant också. Han tror att värderingarna på startups generellt har halverats grovt räknat till följd av coronakrisen. Jens Nylander är ju en person som har fingret på pulsen vad gäller investerare. Han har tagit in nästan 500 miljoner i riskkapital till Automile från Niklas Zennström och från en massa internationella riskkapitalbolag. Så han vet lite grann hur vindarna blåser i VC-sektorn.
Ja, jag pratade med en entreprenör här också faktiskt häromdagen som är inne i en investeringsrunda, men där det nu är oklart liksom vad som kommer hända. Så det känns som att alla håller andan lite grann, och det är ett osäkert klimat nu.
Lite vänta och se-läge. Ja.
Ja, precis. Vi har också rapporterat om en del värderingar som har sjunkit rejält och så vidare.
Det är ju ett stort slag mot liksom hela näringslivet, coronakrisen. Och sen de här stimulanspaketen väcker ju lite hopp. Börsen har ju dykt och sen stått tillbaka en del. Tittar man innan börsen öppnade idag onsdag, den 8 april, så var börsen bara ner ungefär drygt 20% från toppen här i Stockholm i alla fall. Så att vi vet väl inte riktigt vart vi är på väg vad gäller värderingarna. De stora techbolagen har ju klarat sig ganska bra om man tittar, bättre än genomsnittet. Vad är din bild av läget för techjättarna? Det finns ju ingenstans i världen där de är mer samlade än i Silicon Valley.
Nej, precis. Många av dem fick ju en smäll av börsfallet, och sen har ju en del hoppat tillbaka. Det var ju några som slutade på plus här till och med när vi summerade det första kvartalet under året, eller platt under de första 3 månaderna i år. Sen tappar ju Facebook och Google till exempel stora pengar på annonsintäkter, om man ska se på intäktssidan. Och det kommer ju säkerligen att synas i resultatet här framåt. Och jag skrev om det idag på vår sajt, att ett analysföretag här har beräknat det här tappet av annonser för de stora jättarna till 500 miljarder kronor på en 4-årsperiod. Och det är då till följd av att annonsörer i form av olika bolag kommer att gå omkull helt enkelt i spåren av corona, eller dra ner på sina budgetar.
Mm. 500 miljarder kronor över en 4-årsperiod, kan man sätta det i något slags perspektiv, den summan?
Ja, det här analysföretaget hade då räknat ihop det till 10% av Googles och Facebooks sammanlagda annonsintäkter under ett år. Så det är ändå en betydande summa. Samtidigt så har ju de här stora jättarna muskler och påverkas inte på samma sätt av krisen just nu, i alla fall inte i det här läget. Och smittspridningen här borta, om man ska prata om Silicon Valley, är ju fortfarande låg, och flera av jättarna har sina huvudkontor här och stora delar av sina anställda här. Och de jobbar på hemifrån, och det kanske är så att produktiviteten sjunker tillfälligt, men de hittar väl också nya sätt att arbeta tillsammans.
Mm. Ja, man tänker ju att stora bolag som har liksom digital produktion, en digital produkt som distribueras digitalt, de borde ju ha ganska goda förutsättningar att klara den här krisen bättre än snittbolaget, så att säga.
Ja, precis. Apropå det här med techjättarna och nedstängningen här borta, så pratade jag med en annan entreprenör här i dagarna, och hen sa att hen tror att jättarna kan haft ett finger med i spelet när det gäller nedstängningen. Flera av jättarna började ju också tidigt med att erbjuda anställda att jobba hemma, för det skulle ju påverka dem mycket om många anställda blir sjuka och liksom hela samhället boomades igen på ett annat sätt än vad det är nu. Och det här är ju också bolag som är stora arbetsgivare här. De bidrar ju stort till ekonomin. Samtidigt så hörde jag att 2 miljoner av Kaliforniens 40 miljoner invånare har registrerat sig nu som arbetslösa. Så det går ju ändå fort här borta nu.
Mm. Ja, det är ju stora krafter i alla möjliga riktningar. I Sverige är ju trycket väldigt hårt för att man borde öppna upp samhället igen. Det är någonting som man kan läsa mycket om på Dagens Industris debatt och ledarsidor. Medan i utlandet så beskrivs ju Sverige som ett allt för öppet samhälle. Man är ju nervös över vad som ska hända här om man på tidningsredaktionerna i Tyskland och USA och Norge och andra länder. Vi får väl se vad som händer då i Stockholm och i San Francisco de kommande veckorna. Och man ser ju, apropå liksom stora techbolag kontra små, så ser man ju en del spänningar även här i Sverige. Daniel Ek var ju tidigt ute till exempel. Den 10 mars gick han ut och uppmuntrade till hemarbete på Spotify, och han uppmuntrade andra bolag att göra samma sak. Och man märkte att många bolag följde hans råd, i svenska spelsektorn bland annat. Men några dagar senare så gick Jens Nylander, som vi nämnde tidigare i podden här, ut med, i en debattartikel och sa att grundare har ett ansvar att inte spä på rädslan i samhället. Hans bolag Automile då låter sina medarbetare gå till kontoret. Och han, Jens Nylander, menar då att de har följt myndigheternas rekommendation, de har övervägt hemarbete men kommit fram till att det inte går för dem. De har ju en del hårdvara och de kanske behöver vara på kontoret. Och det blir lite spänningar, för liksom Spotify, de kanske kan ha råd att låta folk jobba hemifrån. Det kanske inte kostar dem så mycket. De har en väldigt digital produkt. Medan många startups som går på knäna nu till följd av den här krisen känner att de kanske inte kan det. Så det uppstår ju spänningar här mellan de stora techjättarna som har råd och liksom med hemarbete, och de små som kanske inte känner att de har det riktigt.
Nej, precis. Det är ju en del av de små och medelstora bolagen som får ta smällar. Sen har vi också pratat mycket om att resebranschen tar smällar. Uber har det tufft, både på alla marknader egentligen. Och sen Airbnb har vi rapporterat om en del. Det är ju ett medelstort bolag.
Ja, du skrev om hur de ska ta in 10 miljarder kronor, eller hur, för att klara sig genom den här krisen.
Precis, och de har ju också dratt ner på marknadsföringskostnader, och deras marknad har ju verkligen påverkats just nu. Sen så har vi ju Twitter och Pinterest till exempel, de är ju på börsen, och de tar ju också ett stryk av det här annonstappet som sker nu när bolag som vanligtvis annonserar hos dem har det tufft.
Ja, vi skulle ju prata om små startups, men det här kanske är, i Silicon Valley så är Twitter och Pinterest och Uber, det är inte techjättar, de är liksom mellanstora bolag.
Ja, precis. Ja, men det får man väl ändå säga. Ja, nej, men vi pratar ju om många olika storlekar på bolag helt enkelt just nu. Sen har vi ju också Netflix, de är ju ändå en jätte. De är ju vinnare i det här i och med att folk är hemma så mycket, och även de andra streamingtjänsterna. Och sen har vi ju pratat en hel del om videokonferenstjänster, även om Zoom nu har fått en liten smäll av olika säkerhetsproblem. Och sen då även produktivitetsverktyg går ju väldigt bra just nu. Sen ska vi också säga det att det finns ju techjättar här som inte bara har en digital affär. När det kommer till Apple så är de fysiska butiker som påverkas. Och sen jobbar ju de också med att utveckla hårdvara. Det kan ju vara lite komplicerat på hemmaplan. Och det har det skrivits en del om här, om hur man liksom löser det med NDA och olika säkerhetsföreskrifter och så.
Mm, ja, precis. IT-säkerhet är ju en fråga som hamnar liksom högre upp på dagordningen när man distribuerar medarbetarna på det sätt som många bolag gör. Men du, vad gäller Apple, det har varit snack om att det här traditionella septembersläppet av nya iPhone-modeller skulle kunna försenas. Vad tror du, hur blir det med det?
Det har ju gått lite fram och tillbaka i den diskussionen. Det har varit några turer, men nu verkar det vara på banan igen. Vi får väl se helt enkelt. Det är ju ett viktigt släpp för Apple, för att deras konkurrenter har ju haft 5G-telefoner ute nu ett tag, och det här ska väl då vara en iPhone 5G, iPhone 12, tror jag att riktigt säga att den kommer heta. Ja.
Mm. Okej, vilka fler bolag ska vi nämna? Tesla, de har ju också påverkats och fått lov att stänga fabriker i USA, eller hur?
Ja, det var ju en process. Men de ses inte som samhällskritiska affärsverksamhet och fick då alltså stänga flera fabriker. Elon Musk har ju istället ägnat sig en del åt att ta fram prototyper då till ventilatorer eller respiratorer, kanske man ska kalla dem, som är byggda med delar från Teslas Model 3, och han har då ingenjörer som jobbar på det, som vi skrev om på digital.de.se igår, och han hoppas då kunna öppna New York-fabriken för att producera de här ventilatorerna. Och det skulle väl i så fall räknas som samhällskritisk verksamhet.
Mm. Du skrev ju en del om det igår, Miriam, och du har även rapporterat om en del andra insatser från techbolagen. Många gör ju sitt för att dra ett strå till stacken här. Facebook har startat en småbolagsfond till exempel, eller hur?
Precis, och det är apropå att en del startupbolag kanske inte kan ta del av de statliga pengarna, men då har Facebook då startat en egen fond. Google har ju också tagit flera initiativ med donationer och även informationsspridning kring corona. Och sen skrev vi igår kväll sent att Twitters och Squares vd Jack Dorsey själv har donerat $1 miljard.
Mm, intressant. Det är ju lite liknande trender i Sverige också, att en del startups kanske har svårt att få ta del av de här krispaketen. Vi fortsätter att rapportera om coronakrisen och hur den påverkar tech Sverige, och kommer också att få rapporter från dig, Miriam, och vad som händer där borta i USA. Och med det får vi säga tack för idag, Miriam.
Tack, Jonas.
Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut.
Kolla även in Indies andra poddar, från Dagliga morgonkoll till Veckovisa analyspodden, Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
Och du får jättegärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden så mailar du Per Hedlund, per.hedlund@di.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman, och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.
Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå? Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA!